Vi har ett samarbete med Nextory, en underbar app där man lyssnar och läser e-böcker. Och jag har nyligen läst en bok som heter Paganini-kontraktet, Kepler, som är så spännande så att jag under den här perioden inte ville göra någonting annat än att bara klicka på och lyssna på den här spännande boken.
Mm.
Har du läst något?
Mm. Jag har en bok som jag gillar. Livet efter 40 med Nisse Edvard. Alltså den, en guide för män.
Mm. Mm,
den är faktiskt väldigt kul. Alltså den är, det är ju hög igenkänning. Man känner ju att allting kommer ju som ett brev på posten. Och det är roligt att reflektera över det han skriver. Sen Anders Hansen har ju sina fördel ADHD som jag gillar.
Ah.
Och sen började jag igår Släpp ångesten, fånga livet.
Ja, den har jag också kikat på.
Har du det?
Jag har den på min kommande som jag ska lyssna på. Jag måste också slå ett slag för min egen bok. Det är många sista tiden som har sagt att de har följt min bok och rasat i vikt. Och den finns ju också på Nextory, det är jättekul. Den heter Dags att bli smal.
Ja, men vad roligt, då passar jag på att göra reklam för min bok som också finns på Nextory. Ja. En flickfotografs bekännelse.
Ja, den var ju också en riktig bästsäljare.
Har du läst in din bok själv?
Ja.
Ja,
har du också det?
Ja.
Jättegoda nyheter till alla våra lyssnare. Just nu så får man lyssna 6 veckor gratis på Nextory. Och det gäller både nya och återkommande kunder.
Mm. Och Nextory har ju inte bara böcker, de har ju också tidningar.
Tidningar.
Ja.
Så man går in på nextstory.se/relationspodden.
Och sen är man igång.
Sen är man igång.
Ja, jag säger tack Nextory.
Tack Nextory.
Upptäck hyllade Xpeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på Xpeng.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Katrin.
Hur är läget?
Jag tycker att det där är en svår fråga att svara på just nu. Jag tycker att allting är helt fantastiskt, men jag uppskattar inte hur fantastiskt det är.
Varför då?
Därför att jag hela tiden tänker att jag, för att jag ska kunna njuta maximalt så måste jag, för att jag ska kunna njuta maximalt av den här nya speciella julen, så måste jag komma i mål med alla mina leveranser, alla mina liksom bokföringssaker, underlag som saknas, mejl som ska läsas, tavlor som ska skickas, så måste allting komma i mål.
Mm-hmm. Och sen kommer du komma i mål då?
Före jul?
Mm.
Jag kommer alltid i mål, men jag tycker att jag tycker att det är en tråkig sak att när man gör allt som, alltså det är ändå mycket roligt som händer. Det är Rambo fyller år idag, det är jättemysigt, och så tänker man liksom att man nästan inte riktigt hinner njuta av hans mysiga morgon för att man tänker på att allt som ska göras.
Mm. Men du
Men vadå, så du menar att du tycker att det var så här lustfyllt och mysigt när du dundrar in här, nu har vi liksom 20 minuter på oss, sen ska till skolan, har ja, gjort engelska läxan, ja. Ross får inte äta choklad, vänta nu kissade Ross här på tändljusen, men spara tårtan, det kommer 20 personer klockan 12, du ska med Ringo på tändelsen klockan 3, du ska med Fall Rambo på sin padde klockan 4, glöm inte hämta pappa, sen åker du hem och hämtar Ringo, han sitter hemma och pluggar, jag har bjudit in alla släktingarna när de kommer hit klockan 4, jag förbereder med maten. När du kommer hit så ska vi... Och man bara, okej.
Ja, men då skulle du se mig när jag körde med killarna från Söder till Ringos skola och trodde att det skulle räcka med 25 minuter och fick köra bussfil, slalom och på trottoarkanter in för att hinna. Samtidigt som jag pluggade engelska med Ringo för han har prov idag och inte var... förberedd. Ja, nej men bingo, det är samma för alla.
Ja, jag vet att det är samma, men det är ju som en stor enda bluff. Alltså, och sen så ska man lägga upp en bild där man ligger och myser i sängen och det ser ut som att vi har legat och myst där hela morgonen.
Men jag tycker att julafton, jag vet inte, nu inför julen så får jag ganska mycket frågor. Det är alltid från Expressen till olika YouTube-sammanhang som jag har ställt upp på lite olika intervjuer hit och dit. Och jag tycker jag får den här frågan hela tiden, så här, vad tycker du om julen? Jag tycker att så här, de bästa jularna som vi har och som jag har haft genom mitt liv med i min barndom med min familj, det är när man reser bort. För att jag uppskattar inte alls den här hetsen. Om man ska fixa all mat och man ska dela upp det. Jag snackade med min syrra igår. Hon bara, vi delar upp lika så att alla köper olika saker. Och sen så ska man liksom stressa någonstans och så hinner man knappt komma dit. För så, snart börjar Kalle. Oj, nu börjar Kalle. Oj, nu ska vi öppna paketen. Nu ska vi äta. Nu ska vi ta en liten glögg här. Och nu ska vi... Alltså, nej, jag tycker inte att det är fantastiskt.
Alltså, när jag tänker på våra jular och tänker på när vi var i Thailand, Alex var med.
Ja, men Bali, kommer du ihåg julafton på Bali?
Vad gjorde vi på jul? Var vi i det här huset då?
Ja, det var fantastiskt.
Det var mega fantastiskt såklart. Men jag vet inte, av någon anledning så tyckte jag bara att det var så... Alltså jag tyckte bara att det var så otroligt mysigt när vi bodde den där gången i Thailand och vi hela tiden gick ner till den där stranden och man gick liksom barfota på nyårsafton. Alltså så här, julafton och nyårsafton. Vi bara satt och mös där på de där stolarna med liksom, man kände så här stranden under fötterna typ. Eller sanden.
Ja, men jag sa, det var ju det jag sa. Det är ju det som är det bästa. Ja. Att... Men nästa år, om coronaläget är borta till nästa jul, har vi ju sagt att vi ska åka allihopa till Colombia.
Ja, det kommer bli så otroligt drömmigt alltså.
Men jag håller med dig också. Det är väldigt stressigt med alla de här. Och så här, barnen börjar skolan 8:00 och man ska hinna göra en mysig liten grej där på morgonkvisten. Men samtidigt så vill man inte skita i morgonkvisten. Och man, du vet, och jag och Barre stod och bakade tårta i 4 timmar igår. Och så skulle jag hetsa iväg till Söder i morse. Gick upp liksom innan 6 på morgonen och balanserade, du vet, tårta och ross och ballonger och paket och parkera och det är hetsigt.
Kan vi prata lite, vi har pratat mycket om Ross, men kan vi prata om det faktum att Ross nu har ett eget konto på Instagram?
Ja,
och
Ross,
han uppdaterade det.
Ross the Lassapo Boss. Han uppdaterar varje dag, minst varje dag.
Ja. Mm. Men han är, alltså det är så roligt för att det är så roligt att se dig och Ross när du kommer med Ross, för det är ju verkligen din bebis nu.
Ja. Vi, alltså, jag älskar honom.
Men det är så sjukt att... För man tänker, alltså man har ju typ på gränsen varit lite hånfull mot människor som har sina små hundar som bebisar och sen kommer du nu med Ross. Och jag kommer på mig själv att jag liksom gosar med Ross och är så här typ förälskad i Ross. Att
han är helt magisk.
Men det här med människor och hundar, alltså, du vet, och sen kattmänniskorna då som hånar hundmänniskorna. Nu är ju vi de där hundmänniskorna som bara...
Ja.
Alltså nu är det ju så, jag kommer ihåg när din mamma ringde. Hon kunde ju vara så här hon kunde vara på någon så här golfsemester och ringa hem. Och hon frågade liksom inte riktigt hur det var med alla barnbarnen, utan hon var mest intresserad av hur det var med Bella.
Ja,
och Bella var ju hennes mops.
Ja.
Och Bella var ju liksom, man tyckte, man gillade ju Bella, det gjorde man ju. Men man tyckte ju det var lite överdrivet hur din mamma är på med Bella. Men nu är ju vi likadana med Ross. Nu är ju nu kommer ju du ringa och fråga så här, hur är det med Ross? Vad har han liksom? Ja, det är otroligt.
Nej, och innan vi går på första frågan så vill jag bara avslutningsvis säga att det är inte alls så jobbigt att ha en hundvalp som människor sa till mig att det skulle vara.
Men är det för att du är en... Det är ju för att du är en extremt strukturerad människa. Alltså, för tänk om jag skulle ha den där hundvalpen hos mig. Nej,
då
och
hade
den
ju kissat och bajsat. Nej, det hade inte gått.
Nej,
absolut.
Men den hade ju aldrig blivit rumsren. Jag hade inte, alltså, hade inte under några omständigheter... Alltså, man måste ju typ... Man måste ju ta valpledigt. Alltså, jag hade ju behövt ta 3 månader liksom bara fokusera på Ross.
Ja, men jag gör ju det. Jag är ju med honom 100% hela tiden. Och,
hur sover han nu då, Ross?
Jättebra, men han har sovit superbra från att han kom.
Jo, det vet jag. Jo, men var sov han, menar jag?
Han sover i min säng. Och nu har du ju liksom... Alltså, de första dagarna låg han ju på mitt bröst som en liten bebis. Och då var jag supernöjd. Men det tog ju typ så här 3 dygn. Sen blev ju han så här... too cool for school. Så nu ligger ju han och sover så här, du vet, längst ner vid så här fötterna, eller flyttar iväg och sover på. Och då drar jag honom till mig så här, och så gosar jag in mig och lägger mig så här sked med honom. Och då bökar han sig fri, och så här kryper han iväg i sängen igen och ska, du vet, han vill liksom inte, han vill inte ligga nära mig. Det blir varmt.
Ja, det blir så varmt för honom.
Ja, så det är ju lite deppigt liksom, att han inte vill. Han vill absolut inte så här gosa med mig på nätterna, utan nu vill han ligga själv och sova.
Åh. Hur gammal är Ross nu?
Ross är ju... Nej, men gud, han blir 10 veckor idag.
Ja.
Ja, det blir han. Ross fyller också år idag. Ja, 10 veckor.
Ska vi kicka igång?
Okej, hörru, är du redo?
Redo.
Hej kära ni. Ni är 2 så grymma och kloka. Så snälla, hjälp mig. Detta tär på mig så mycket, och jag har tänkt på detta varje timme i över 1 år nu. Jag är mellan 20 och 25 år. Bor och jobbar utanför en storstad. I flera år har jag varit så jävla kåt på en dubbelt så gammal man som jobbar i byggnaden bredvid mig. Jag ser han dagligen, då vi som sagt jobbar bredvid varandra, och några gånger i veckan besöker han mitt jobb i andra syften, och då är det jag eller mina kollegor som servar honom. Men ser jag att han är på väg in till oss, så chasar jag iväg kollegorna så att det är mig han måste bli servad av, bara för att jag ska få prata lite med han. De första åren var vi vänliga, trevliga och flörtiga mot varandra. Men för 1 år sedan vågade jag börja visa mitt intresse för honom och verkligen säga hur kåt jag var på en. Va? Sa hon det bara rakt ut sådär? Ja, okej. Vi började skriva med varandra, och sen låg vi några gånger. Vi pratar aldrig snusk eller sånt när han är inne, utan då håller vi masken framför andra såklart. Dock så vet ju mina kollegor om allt, men han tror att ingen vet. Nu 1 år senare, utan någon privat kontakt utanför när vi besöker varandras jobb, så har vi setts några gånger igen och legat. Jag är så otroligt kär, eller rättare sagt förälskad. Eller kanske besatt. Jag har extrema daddy issues, så då min relation med pappa alltid varit dåligt. Pappa är alkoholist som förstört mycket i min barndom. Så jag vet ju att detta egentligen bara handlar om att jag vill få bekräftelse, uppmärksamhet av en äldre man. Jag går och tänker på den här mannen dygnet runt, och jag vill bara ligga med honom och sitta och prata med honom hela tiden. Problemet är... Han har flickvän och har även barn som är nära min ålder. Han bor inte med sin tjej och det kanske är därför som han ser mig som en rolig grej vid sidan av jobbet och familjelivet. Jag försöker alltid min makt för att glömma honom. Tagit bort honom överallt och försöker att inte höra av mig. För grejen är att han skulle aldrig höra av sig själv. Varje gång vi ses är det för att det är jag som har skrivit. I och med hans position med flickvän och så vidare så är det ju upp till mig att ta initiativ för att ses. Men han har sagt flera gånger att han har dåligt samvete och att vi inte borde göra det vi gör. Men han är svag och jag vet att han faller för frestelsen och jag sköter mina kort rätt. Vad ska jag göra? Jag kan inte byta jobb då jag verkligen älskar mitt jobb samt nyligen blivit befordrad. Ska jag bara slå mig på fingrarna varje gång jag är nära för att höra av mig? Ska jag be att han blockar mig? Mina vänner säger åt mig varje dag att jag måste sluta tänka på honom och att jag inte får höra av mig eftersom att jag gång på gång blir ledsen dagarna efter att vi legat när jag inser att han egentligen är kär i sin flickvän och att jag bara är tjejen bredvid. Jag kan inte se det här som en rolig grej och vara glad för det lilla han kan ge mig. Jag vill ha mer. Kram en förvirrad tjej med daddy issues. Ja.
Men först måste vi reda ut en sak.
Uh-huh.
Är daddy issues, alltså ung kvinna, äldre man, en kvinna som, eller en ung tjej som blir attraherad av äldre män, har alla då daddy issues och söker bekräftelse för att de, är det alltid så?
Ingen aning. Hur ska jag kunna svara på en sån fråga? Det får ju, alltså det är ju bara en psykolog eller psykiatriker.
Jag ser ju till exempel Dolph Lundgren då med sin unga tjej. Och hon är väl precis så där. Hon är väl mer än dubbelt så. Eller hur gammal är Dolph?
Jag har ingen aning.
Nej, men du vet, du känner ju till situationen,
nej,
så att säga.
Nej, inte alls.
Vadå, du visste inte att Dolph Lundgren har förlovat sig med en tjej som är 24 och han är väl typ 60 eller någonting?
Nej,
du missade det. Okej.
Ja, nej, det hade jag ingen aning om. Men det finns väl jättemånga sådana exempel, både i Sverige och i världen.
Ja, men jag undrar bara, för jag trodde väl någonstans att en ung tjej kunde känna en liksom genuin och äkta attraktion till en äldre man av andra anledningar än möjligtvis kopplade till sin bristfälliga relation till sin pappa.
Jag har ingen aning och jag skulle inte ens kunna våga mig på att gissa svaret på en sån fråga, för att ja, alltså det kanske går. Jag vet inte. Jag under tiden du pratade så kunde inte jag låta bli att tänka på att det är ganska humoristiskt när man tänker på att den här tjejen är mellan 20 och 25 och den här killen hon har gått igång på är då mellan 40 och 50. Och det är väl så här, det är som du säger med Dolph, han är närmare 60, hon är 24. Alltså det är fortfarande så här inom rimliga gränser med tjejer som blir ihop med killar som är dubbelt så gamla. Tänk dig mig.
Vadå tänk dig?
Om jag ska gå igång med snubben som är dubbelt så gammal. Nej, men han är bara 86 år.
Ja, exakt. Men du har en 86. Vet du någon liksom någorlunda härlig man i den åldern?
Absolut inte.
Men vad då? Alltså alla dina liksom, alltså Richard Gere är väl kanske inte så gammal?
Nej. 86 år. Alltså typ, vad heter han? Michael Douglas pappa kanske.
Ja, Kirk, men han lever inte. Men, och Jack Nicholson.
Lever han inte?
Nej, det tror jag inte. Michael Douglas pappa tror inte jag lever. Nej.
Det tror jag.
Ja, det vet jag inte. Men jag tänker, men det är väl typ så här, Julio Iglesias börjar väl närma sig.
Vänta, 86, nu snackar vi ålder på min farmor. Alltså min,
ja,
tjej,
exakt.
Farmor 90.
Men Sean Connery som gick bort nu nyligen, han var väl i den åldern?
Tror du han var så? Alltså förlåt, nu måste jag googla.
Ja, Connery gammal.
Nu måste vi se.
Han var typ 80 någonting.
Här, Kirk Douglas är född 1916. Ja, han är död, men han dog i år. Ja. Alltså han dog nu i februari 2020.
Ja, då var ju dyngammal om man var för 1916.
16. Och herregud, du och jag och
Matte.
Men
jag är nästan 100 år ju.
Ja, alltså, typ okej. Okay. 90... Ja, precis. 16 och nu är det 2020. Han hade blivit 100. Ja, men han var 96. Okej. Okay. Det var lite, det var 10 år äldre. Då ska vi se Sean Sean Connery, S-E-A-N.
Men vänta. Dog
där. Han kan ju... där. Sean Connery föddes 1930. Så att då är man ju, alltså 2000 var han 70.
90.
Ja, men där har vi ju liksom. Det är som att jag då skulle gå igång sexuellt på Sean Connery. Nej. Nej, det skulle jag säga är en total omöjlighet.
Ja. Men okej, okay. Men det är ju jättebra. Alltså, nu hon som har skrivit brevet här, det är ju väldigt bra för henne. Nu vet ju hon att du inte går igång på en 90-årig, så då har hon ju fått lite hjälp. Det är ändå, någon måste ju ändå fungera som någon slags vägledning för henne i det här dilemmat som hon befinner sig för. Men jag var mest intresserad av, för att jag tänker så här, för känslan... Alltså är ju lite, alltså om jag är, om det är någon 20 plus tjej som är sugen på att ses och jag hela tiden ska tänka att hon har en alkoholiserad pappa och det är därför hon vill träffa mig, så blir ju det, tycker jag, ett dåligt utgångsläge för en härlig relation. Tänker jag. Alltså, jag menar att hon projicerar de här daddy issuesna på den här mannen betyder väl att mannen i sig är väl inte, så att säga, problemet, utan att hon måste ju komma till rätta med det här. Alltså, det är väl snarare så att hon måste prata med någon för att hitta någon slags balans, om hon nu känner att hon har det här osunda bekräftelsebehovet. Mm. Det är väl det hon måste komma till rätta med.
Alltså jag kan tycka så här, på ett sätt så tycker jag ju att det...
Hon kan ju inte göda det, menar jag.
Nej, men jag kan känna så här. Är man 25, vill vara ihop med någon som är 50, så ska väl det vara liksom okej. Okay. Alla ska få 100%. Göra vad de vill och så där.
100%.
Och hon då kanske inte, alltså så här, vill prioritera bort familjeliv och barn och så där. För det kanske är svårt att planera... liksom en framtid med en man som kanske dör de närmsta 20 åren.
Ja, absolut. Men alltså, så långt är vi ju rörande överens. Men om hon nu har identifierat ett problem i sig själv, att hon känner så här, gud, min pappa var liksom alkoholiserad. Jag söker mig till den här mannen och skriker av bekräftelse, typ att hon mer eller mindre hon säger att hon är kåt, men hon ligger för att få bekräftelse. Det är ju inte samma sak. Alltså, det är ju inte ett sunt förhållningssätt till sex och njutning, utan då är det ju helt andra mekanismer. Och då menar jag så här, att det där måste man väl ha hjälp, kanske professionellt, för att hitta vägledning för att, så att säga, komma till rätta med den känslan, den här underliggande. Hon måste ju liksom komma i balans med det, tänker jag. Och jag vet inte hur det riktigt går till, men om man känner så här, alltså om hon har massa ouppklarat med den här alkoholiserade pappan och allting, så är det ju där hon måste börja någonstans. Alltså huruvida hon ska träffa honom eller inte, det är väl liksom mer baserat på att jag känner ju så här, att om hon börjar prata med någon som kan hjälpa henne att hantera den här känslan som hon har jämt mot sin pappa och allt det som har varit, om hon kan komma till rätta med det och sen efter det fortfarande känna attraktion och allting, då kan hon ju liksom börja fundera på om hon vill försöka vinna över honom och allting. Va? Men just nu så känns det ju väldigt fel på något sätt att projicera det här bekräftelsebehovet på honom, tycker jag.
Mm. Och jag håller med dig om att det är två separata problem i den här situationen. Att hennes daddy issues är ju en sak som hon måste ta hand om, precis som du sa. Men det liksom huvudsakliga problemet här, det är ju att hon har en relation med en man som ett, inte vill ha en relation med henne, och som två, är i en annan relation. Ja. Så att det finns ju ingenting som säger att hon ska liksom fortsätta med den relationen som, det är, som den är nu. För antingen så borde ju då han ha ett öppet förhållande med sin flickvän och kunna ligga med henne vid sidan om, och så gör de det till liksom ett okej läge om hon kan finna sig i det. Alternativet är att han fortsätter att vara tillsammans med sin flickvän och har den traditionella relationen de har, där han då naturligtvis inte ska vara otrogen, och då får hon bara liksom acceptera att det är så. Och...
ja, men då undrar jag bara så här. För det som jag tycker... Det jag tycker man hör här mellan raderna, det är ju att hon inte kommunicerar med den här äldre mannen. Alltså, de har ju noll kommunikation. Han är ju liksom helt ovetande om allt. Och det tycker jag är lite fascinerande. Jag vet inte om det handlar om att man känner sig, att hon känner sig underlägsen eller osäker, eller att hon inte riktigt vågar. Men hon måste ju någonstans också ta lite tjuren vid hornen och börja kommunicera. Alltså om vi säger så att hon träffar honom, så måste hon ju så här börja prata med honom, så att han förstår också vad det är som händer i skallen på henne.
Mm. För det är också, men det så här... kan vara väldigt svårt att kommunicera
just
med den här målgruppen också. Alltså snubb 50 år. Ja, men för 50, från 50 till 70-åriga
snubbar. Från 40 till 50. Jag är 40 till 50.
Nej, men du är inget bra exempel.
För att, varför inte jag ett bra exempel?
Därför. Jag orkar inte ens gå in på det, för att det tror jag att alla som lyssnar förstår varför. Mm. Den stereotypa mannen som är mellan 50 och 60 år är inte jättelätt att kommunicera med, för att det är väldigt tydliga liksom åsikter om hur saker och ting ser ut, ska vara, ska men, inte vänta, vara. Jag tror inte han bryr sig. Han är nog inte så här jätte, vad ska jag säga, upprörd över att han vänstrar lite. Vänta.
Lugn i stormen. Nu pratar du som att du pratar liksom, alltså nu hoppar du över en hel generation. Alltså om han... Ja, men en hel generation. Nu pratar du liksom om våra papper, typ.
Ja, men jag tror att han är en sån snubbe.
Ja, men vänta, sån snubbe. Du sa först och främst att han var... Är han i min ålder eller är han 10 år äldre än mig?
Nej, han är nog 10 år äldre än dig.
Om hon är mellan 20 och 25 och vi dubblar den åldern, då blir det 40 till 45. Eller 40 till 50,
40
eller vad
till
blir
50.
Det?
Ja, 40 till 50.
Ja, och hur gammal är jag?
Ja, men, jo, men det var därför jag sa att du är inget bra exempel, för du är väldigt...
Men jag representerar ju 70-talister. Alltså, men vänta.
Nej, det gör du absolut. Du representerar absolut inte.
Ja, vad representerar jag?
Nej, men du är annorlunda från hur majoriteten av 50-åriga gubbar, snubbar...
Vänta, jag är inte 50 år.
Nej, men han kanske är det.
Nej, men även
om han är 40 plus, så känns det ändå som att han är en... Fattar du inte vad jag menar?
Nej. Jag tycker det känns som att du hoppar fram till någon som är född på 50-talet. Alltså, du får tänka så här. Jag är född på 70-talet.
Ja, den men som jag är tror 50 att han är en sån.
Ja, men den som... Alltså, och jag bara tänker typ så här. Min erfarenhet liksom, när jag diskuterar saker generellt sett med män i min egen ålder, så är det en enorm skillnad jämt emot om jag skulle diskutera saker med liksom de som är alltså några år, alltså som är födda liksom 50-talet, alltså som är 10 respektive 20 år äldre.
Ja, men jag tror att han är en sån som, jag tror att han är lite äldre i sinnet än vad du är, om jag säger så.
Men om du tänker dig en middag med några av våra vänner i min ålder, Hugo, Svante, inte vet jag, liksom, som sitter så här och diskuterar. Skulle då jag särskilja? Skulle jag vara där?
Välkommen till Unionen.
Jo, jag undrar hur många semesterdagar jag har som projektanställd. Och vad gör jag om jag inte får något semestertillägg? Påverkar det inkomstförsäkringen? För jag har blivit varslad, till skillnad från min kollega som ofta kör härskarteknik på möten och dessutom har högre lön trots samma tjänst. Vad gör jag nu?
Okej, vi tar det från början.
Jobbigt på jobbet. Som medlem i Unionen kan du alltid prata med våra rådgivare.
Ah!
Dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket.
Ja!
Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Psst, känner du igen en riktigt smart deal när du hör den? 4 säckar plantjord för 100 kronor. Byggmax, var smart, handla billigt.
Hon är ett litet kuttesmycke jag har familj. Du vet så här.
Alltså, nej,
du låter som att du pratar om min generation som om vi vore liksom födda på 1800-talet.
Jag tror att den här killen är en sån här stenålders man.
Ja, men jag tror att du har fel. För det första så bor han inte ihop med sin kvinna uppenbarligen, som hon beskriver. Och det tycker jag är ett tydligt tecken på att han har ett modernt, lite mer modernt synsätt. Han tycker inte att hon ska stå vid spisen och vi bor ihop och hon ska inte bo någon annanstans. Han har ju uppenbarligen skräddarsytt ett upplägg som är moderniserat mot en liksom traditionellt, alltså den här lite förlegade bilden av att man bor ihop, man har 2 barn, man har en hund och en villa och bor.
Okay.
Så han bor inte ihop. Han har flickvän, uppenbarligen inte en fru. Hon skriver att han har en flickvän. Det är också lite mer modernt. Han lever ju inte den traditionella bilden. Han har också barn som är i hennes ålder. De håller ju säkert honom lite uppdaterade. Det kan vara lite känsligt så här. Så jag vet inte. Jag ser
okej,
inte
men bra, men då ska hon bara, om det är så som du säger så ska hon ta snacket med honom.
Hon ska ta
och
snacket med honom.
Och är det så som jag säger så ska hon bara lägga ner.
Ja, och då säger jag så här. Snacka med honom, snacka med en psykolog. Lycka till.
Hej härliga, jag är 36 år och måste vara ärlig och säga att jag sällan haft riktigt skönt av bara själva penetreringen vid ett samlag. Tycker de flesta kvinnor att det är skönt just vid penetreringen? För mig blir det hela alltet kring ett samlag som är härligt, men känner oftast inget skönt alls vid bara in och ut, om ni fattar. Jag har haft några samlag då jag känt av att killen berör en skön punkt, G-punkten antagligen, inte i mig, men denna punkt är så svårt att nå. Skulle jag behöva jobba mer för att nå den oftare? Har ni tips på hur jag gör för att få min sambo att träffa den? Jag kommer väldigt fort om jag onanerar själv eller om jag hjälper till, som jag alltid gör då jag vill komma när vi har sex. Men känslan de gångerna jag kommit inuti är ju på en helt annan nivå. Så sorgligt att det är så svårt. Hjälper ju såklart till själv utanpå då jag till slut vill komma liksom hö. Så, 2 frågor. Är det skönt för andra kvinnor med enbart penetreringen? Och hur gör jag för att komma inifrån? Ni är grymma, tack för en bra podd. Gud vad roligt. Nu känns den här frågan känns som att vi är så här sexexperter när vi ska börja svara på.
Jag vet.
Men då måste jag ändå bara säga så här, det är tur att vi har åldern med oss, ja. Så att vi har väldigt lång och mycket erfarenhet att bygga det här svaret på. För att hade vi varit 25, ja, så hade ju förmodligen våra svar låtit helt annorlunda än vad de gör när vi är i 40-årsåldern. Och jag skulle väl kunna säga till henne så här, att hon har helt rätt i sin analys. Och nu svarar jag på det här utifrån mig själv och inte för att jag utger mig för att vara någon som kan den liksom kvinnokroppen mer än, alltså baserat på mig själv. Men jag tycker att det är precis så som hon säger, att kvinnan har ju en G-punkt som sitter inne i kroppen. Den är absolut svår att nå och komma åt och stimulera, precis som hon skriver. Och det är ytterst få killar som har lärt sig detta. Och jag skulle säga att det är något som kräver ganska mycket liksom jobb och övning och framförallt intresse. Och det är, hör till ovanligheten att killar överlag har ett större intresse i motparten än i sig själv. Så jag skulle vilja säga att det finns killar som har en penis som är formad som är formad på ett sätt så att den förs in i slidan och per automatik dunkar in i G-punkten som är ganska djupt in i kvinnan. Och har killen den fördelen, alltså har en sån formad penis, så är det väldigt enkelt. För då är det ju enkelt för tjejen att komma via G-punkts orgasm. Men som de allra flesta killar inte har en penis som är precis formad för det, så krävs det lite mera arbete. Och jag tror att jag tycker du ska säga att din sambo så här, älskling. Vad är det?
Jag kommer att tänka på när vi typ kommer, alltså det, jag vet inte, alla har ju typ glömt bort det, men vad hette ditt program när du skulle vara så här fräcka fredag sexig?
Oh, jag kommer inte ens ihåg själv vad det hette. Det var ju där vi träffades.
Ja, men jag var ju gäst i det programmet.
Ja, det var ju så vi träffades.
Du satt där med dina dildos och skulle vara så här lite, ett litet porrtroll. Du var så här, välkommen. Och jag kom hem till dig och liksom tänkte så här, oh my god. Alltså, du hade, vad hette det?
Måste lägga sexuellt. Ja. Men jag måste fan lägga ut lite klipp från det där, precis som jag gjorde med den här thai-boxningsmatchen häromdagen. Det är ju jättekul.
100%. Men det sjuka är, alltså, jag har så blandade känslor, för när jag tänker på den här thai-boxningen så tänker jag typ så här, jag har så starka minnen av hela den, av den eran, att du gjorde det, och jag tyckte det var så otroligt coolt och modigt och allting. Men sen så ska jag då förhålla mig till att det ändå är väldigt länge. Det känns ju, det är så motsägelsefullt, för det känns som att det var relativt nyligen, samtidigt som det känns som att det var en helt annan tidsepok, som att det är verkligen typ så här 20 år sedan.
Ja, gud, jag håller med dig. Ja, tjejerna på kontoret bara, va? Är det där du?
Ja,
det var
ja,
liksom innan clean eating. Det känns inte som att jag har haft ett liv innan clean eating, men det har jag ju verkligen haft. Ja. I vilket fall som helst, för att gå tillbaka till frågan och svara, så tycker jag så här. Säg till din sambo att du har en G-punkt. De flesta killar vet inte ens om att vi tjejer har en G-punkt som sitter långt inne i slidan. Vad är det som är så jävla kul? Du beter dig som en 15-åring som jag har sexsnacket med.
Men sluta, jag garvar. Okej, kan jag få prata lite?
Kan inte jag bara få berätta, säga till
punkt?
Kan inte
du bara berätta om hur en killes penis, och kan inte du bara skicka ut en karta till G-punkten med en kompass?
Det är jättesvårt. Det skulle jag inte kunna göra. Nej. För att den är väldigt svår att hitta. Och som sagt, det krävs jobb för att hitta den.
Det krävs jobb och speciellt formad penis. Absolut.
Det jag sa var att vissa har en speciellt formad penis, och då har man väldigt mycket gratis. Mm. Men det är väldigt ovanligt, och därför ska hon säga till sin sambo så här, älskling, jag har en G-punkt, den sitter långt inne i min slida. Jag skulle verkligen uppskatta om du kunde hitta den. Nej. Och sen lägger hon sig på rygg, så här på benen, och så kan han ligga där och leta med med fingrar, med mun, med redskap, med dildos, med allt som han kan komma på. Han kan ta en gurka, en aubergine, en zucchini. Det spelar ingen roll vad han använder sig av.
Han ska
hitta den. Och vägen dit är bara härlig för henne.
Ja,
så att hon kan ju säga till honom att han ska känna noll stress. Det är inte brådskande och det är ingen enkel uppgift. Men när han väl hittar den, då kommer de aldrig mer separera. Eller aldrig mer. Då kommer de leva ett lyckligt liv i alla sina dagar.
De kommer aldrig resa. Vet du? Jag garvar åt att jag älskar att lyssna på dig när du pratar med det här tonfallet och du förklarar med penis och g-punkt och allting. Alltså det är jag tycker det är väldigt, väldigt underhållande. Det är få saker jag tycker är så roligt som när du ska förklara sex. Alltså det är jättekul. Och du är jättebra på det, Katrin. Alltså
tack,
jag tycker det är väldigt bra. För du har ju en... Ja, men för att i tillägg här, jag undrar, och jag är helt ärlig nu, varför skriver hon det här mejlet till oss istället för att skriva det till sin man när han sitter på jobbet? Alltså, förstår
du? För hon vet ju inte. Hon vill ju först höra från oss. Precis det jag sa. Nu vet hon. Och nu kan hon fortsätta. Jag tycker det är jättebra att hon skrev till oss först. Jättebra, för att hon kan ju inte bara gå till sin man och bara, hörru, kan du hitta min G-punkt? Vadå för G-punkt? Nej, men jag vet inte. Finns det en G-punkt? Det vet jag inte. Alltså, så här, skitbra att hon skrev.
Men jag undrar varför man i en relation generellt sett inte kommunicera de här sakerna. Är inte det en stor och viktig del i ett lyckat sexliv? Att man har den här dialogen med sin partner. Att
men vadå? Det är ju lite awkward. Nej, jag fattar det? Henne. Jag skulle säga så här, fram tills att jag kanske fyllde alltså så här 38 år, alltså om inte 40, så skulle jag aldrig liksom våga, skulle känna mig jätteobekväm i att säga till min kille.
Till mig?
Ja,
var inte jag din kille med den tiden, skulle du tycka? Skulle du tycka, för helt ärligt, om jag kom hem en fredag och du låg där i något lite så här raffigt liksom siden under kläder och du vet med tecken och allting och tänt ju, och jag bara, men gud, vad händer ikväll? Ska vi fira någonting? Ikväll ska vi hitta G-punkten.
Ja, fantastiskt.
Ja, det skulle ju vara, jag skulle inte bli förvånad. Om du gjorde det. Och du skulle väl inte tycka att det var speciellt. Det är väl en jätte liksom häftigt tema på en sexweekend. Vad ska
definitivt,
vi?
Definitivt.
Vi ska åka
det är bara
bort
det
att, helgen
jag bara
här.
Ser,
varför?
Jo, men jag bara ser framför mig alla de här relationerna där liksom man och kvinna har varit så här, tillsammans i 8, 10, 15 år. Och det är lite så här, det är inte jättespännande och pirrigt och skitkul med själva sexakten längre, utan den görs mest för att det ska göras typ. Mm. Att den kvinnan då plötsligt skulle säga till sin man så här, du älskling, kan du leta reda på min G-punkt? Alltså jag har så svårt att...
Jag håller med om det. Alltså, det är klart att det är svårt och det blir lite så här... Det blir nog lite, ja, men lite awkward, såklart. Men det borde ju rimligtvis vara så att man har en för jag, när du pratar så garvade jag också för att jag visualiserade hur kvinnor liksom försöker med alla tänkbara knep och knåp liksom... liksom typ placera sig i sängen så att killen ska råka hitta. Alltså man vägrar in i det sista kommunicera med sin kille, så man försöker så här, möjligtvis nästa gång vi ligger med varandra så ska jag nog lägga mig lite mer på sidan här. Har jag tur så kanske han träffar den. Han kanske hittar den då. Alltså du vet att man tänkte alla de här lite tafatta försöken för att liksom, det är nästan så att man, du vet, man lägger ut små kakor eller kex fram till kylen för mannen ska hitta en öl liksom. Alltså det är som att vi är såhär, det är som att vi är såhär stenålders män och bara såhär hur ska jag få, jag kan inte prata mer, en kaka till, nej men ett kylskåp, en kall öl. Alltså typ så här, och det är som att tjejerna gör samma sak. De bara, en trosa, en BH, en kvinna, ett hål, vad var det där, en G-punkt. Alltså det är
men
absurt.
Ja, men jag kan säga så här att man råkar inte hitta en tjejs G-punkt.
Tacka fan för att man inte gör det eftersom det är den taktiken kvinnorna utövar på sina män. Hoppas han råkar. Det är det hon underligger. Alltså det är det som mellan raderna läser man här. Om jag har lite flyt kanske han råkar hitta den. Vad ska jag annars göra? Kommunicera. Ha en dialog, föreslå en G-punkt weekend. Det är väl bara att göra. Liksom.
Men det positiva som vi kan säga till den här tjejen, det är att den finns. Hon har helt rätt i sin analys.
Och det krävs liksom arbete och tid, engagemang och ett intresse att hitta den. Men det är värt mödan, kan jag säga.
Men vänta, nu låter det på dig som att... Vem är det som har hittat din G-punkt, undrar jag. Det låter som att du...
behöver vi inte prata om nu. Du, sista frågan här. Hej. Ja. Lyssna på senaste avsnittet om tjejen som mötte någon killes blick och inte kan släppa det. Jag tror de flesta relationer blir tråkiga i längden då det är viktigare att ha ett fungerande liv där man känner att man passar ihop och har en vardag som fungerar. Du kommer ju dit med nästa person också. Det blir en vardag med vem du än träffar, hur härligt det än är. Och den personen man kanske inte alls passar med, ska man byta igen då? Går livet verkligen ut på att ha ett bra sexliv? Eller ett liv som bara går ut på att sträva efter passion och häftiga ligg? Gräset är kanske grönare till en början, men i slutändan tror jag ofta att man ångrar sig bittert. Talar av egen erfarenhet och tror ändå man ska hålla hårt i det som är mer bra än dåligt om man har barn ihop. Mm, ja, intressant. Väldigt intressant med tanke på att jag har gjort precis tvärtom mot vad hon har gjort. Och min erfarenhet säger mig att man ska göra så. Så att vi är alla olika.
Vänta. Min erfarenhet säger man ska göra så. Mm-hmm. Nu har ju du faktiskt två liksom fantastiska ex-män och barn och allting. Nu, och du sitter ju inne med facit. Vad kunde du ha gjort annorlunda, Katrin?
Nej, men det var ju precis det jag sa. Det finns inget facit. Det är helt individuellt. Vissa människor, hon säger att hon har lämnat och gått vidare, blivit kär på nytt, hamnat i vardagen och slentrian, och hon ångrar sig bittert. Och det jag säger är att jag har gjort precis samma sak och jag ångrar mig inte alls. Så att vi är olika, vi värderar olika saker, vi har olika intressen i livet, vi vill leva våra liv på olika sätt. Vi har olika förutsättningar, mål, allt det där, va? Mm. Och därför tror jag att man måste liksom på något sätt utgå ifrån sig själv.
Jo, men hon har ju en poäng i att... att det här, att gräset inte är grönare på andra sidan. För det kan man ju, alltså det kan man ju konstatera om man... Absolut. Då tänker så att du och jag går skilda vägar, sen träffar du Alex och sen, och sen tar det slut. Då blev ju inte det riktigt...
Nej, men det är hon rätt i. Men det som jag hade där, det var ju en nyförälskelse med Alex och typ 1,5 år av liksom passionerat förhållande. Och sen såklart, så, precis som hon säger, så hamnar man ju i vardagen och slentrianen. Och det gör man ju med alla. Så
ja, och hur ska man klara den utmaningen då, menar du? Alltså nu har ju du två liksom tydliga exempel där det inte har fungerat. Tror du att det hade varit skillnad om man inte bodde ihop? Eller skulle man, eller hur ska man förhålla sig till den problematiken?
Ja, men alltså det är återigen väldigt individuellt. Vissa människor trivs ju väldigt bra i tvåsamhet och tycker att det är det viktiga för att jag ska må bra. Det är att jag har min man, jag har mina barn, vi har vårat hem, vi har våra rutiner. Han lämnar på fotbollen, jag tar gymnastiken, han diskar, jag lagar middag. Och sen att vi inte har ett fantastiskt passionerat sexliv där vi varje gång hittar min G-punkt. Det är sekundärt. Andra människor som jag trivs bättre i att leva mitt liv med mig själv i första hand och ha den relationen. Det är min viktigaste relation. Det är den jag har med mig. Och sen har jag då liksom baserat på min personlighet styrt upp så att jag har två fantastiska ex-män som jag har tre fantastiska fyra barn med. Och så får jag ihop det pusslet så att jag lever mitt liv på mina villkor, så att jag mår bäst. Jag hade ju inte mått bra i varken den relationen jag hade med dig eller med Alex, liksom när relationen vände från en bra till en dålig relation. Jag skulle aldrig någonsin. För mig är det slöseri med liv att gå runt och vara mestadels
missnöjd
över att jag gör allt, du gör inget, vira in osten, stänk inte där, hämta barn, varför ska jag göra allt?
Ja. Men då är min fråga, kan man vända en dålig relation till att bli en bra relation?
Det beror på hur långt det dåliga har gått, tror jag. Alltså, har man kommit till en punkt i en relation där man har tappat respekten för varandra, där man liksom beter sig annorlunda mot sin partner än vad man gör mot sina kollegor, sina vänner. Liksom när man har kommit in i det här att man inte har någon respekt, att man bara kan gnälla, kasta ut sig saker, vara otrevlig, ha en otrevlig ton, allt det där som vi har pratat om i år, så tror jag att det är väldigt svårt att backa tillbaka och plötsligt lära sig att ha en spärr emot sin partner. Alltså, och sluta upp med det här, men vad fan du, men kom hit, varför gjorde du inte det? Jag tror det, men med psykologhjälp, parterapi, kanske det går i vissa fall. Det vågar jag inte svara på, jag vet inte.
Jag tycker så här, avslutningsvis, så skulle jag vilja säga att det som hon beskriver där är ju, alltså den problematiken och det som hon pratar om i det här mejlet tycker jag handlar väldigt mycket om att alla försöker leva upp till ett ideal. Och att när man inte lyckas med det, då tycker man per automatik att relationen och det livet man har är misslyckat. Att vi liksom är så hårt präglade av hur saker och ting ska vara, vad som är rätt eller fel och allting där. Och det tror jag i sig blir väldigt problematiskt. Så att man måste någonstans kanske försöka skräddarsy sin egen tillvaro, sitt eget synsätt, och att man hittar, att man inte hela tiden snegla på hur saker och ting borde vara, vad andra tycker och allting. Så det är väl det som är, man måste hitta egen väg framåt, eller?
Jag tror att vill man leva i tvåsamhet, familjeliv, så tror jag att liksom receptet på en lyckad relation, det är att man först och främst har en bra relation med sig själv, att man lever
det
med sig själv.
Det är jag helt med på.
Och sen kan man, för jag har ju flera exempel på liksom relation, alltså nu ska inte vi nämna namn, men våra liksom nära vänner som du vet vilka jag menar. Där tycker jag liksom att både hon och han framför allt lever med sig själva, och sen har de en relation tillsammans också. Men de går inte runt och förväntar sig saker på varandra, ställer krav, går runt och så här, idag är det fotboll, undrar om han kommer komma ihåg det. Alltså att man bara går och letar och väntar sig, jaha, nu misslyckades han med det också, fan ska jag alltid behöva, du vet. Utan att man liksom, förstår du vad jag säger?
Ja, jag är helt med på vad du säger. Och jag skulle säga så här.
Säg
det. Jo. Nej, men jag säger så här. Nej, men bara en sån enkel sak som att sambo, särbo, delsbo, tidsbo, barnen varannan vecka, allt det här. Liksom, alltså, jag pratade med några som var i en relation, och de har ett separat... Nu har ju alla har ju såklart olika ekonomiska förutsättningar. Men de hade bestämt sig för att de skulle ha en övernattningslägenhet som båda parterna kunde disponera när man hade ett behov av att få ett andrum från familjelivet, barnen, skriket, allting. Så då hade de liksom, de hade fixat en lägenhet, och två dagar i veckan kunde liksom kvinnan dra dit, och ibland mannen, eller de, eller hur man nu lever, om man lever man, kvinna, eller vad man än lever. Alltså, hur en relation, alltså om man är i en heterosexuell, homosexuell, vad man än lever i för relation, och det blir väldigt intensivt och man behöver det här liksom andrummet. Och jag tyckte bara att det var så jäkla coolt att de hade liksom valt att prioritera den kostnaden för att ha det här liksom. Och det var ett och det, jag har, det är ytterligare
ytterst få gånger man hör liksom de här traditionella äktenskapen och de här människorna man träffar som lever i relation, att någon säger så här: nej men gud, vi har ju den här lilla extra kryp. Alltså har du hört någon säga det?
Nej.
Och jag brukar, ibland säger jag till min fru, vet du, nu tar jag 2 dagar här. Funkar det med logistiken en vecka? Ja men gör det älskling. Och så unnar man varandra det. Och så sitter man där och skiter med öppen dörr och läser sms och sitter upp hela natten och spelar PlayStation, vad fan man nu gör. Eller som kvinna så sitter man bara och mediterar med så här tända ljus i den där lägenheten utan att det kommer en liten ross och bara pinkar på golvet eller 2 ungar och skriker om läxor och vägrar sova eller någonting. Fy fan vilken bra och liksom så här modern och alternativ lösning på den problematiken man har i en relation ibland.
Väldigt bra. Jag vill läsa en sista grej här innan vi lägger på.
Gör det.
Hej på er. Jag har ganska nyligen börjat lyssna på er podd och måste säga att jag går ofta för mig själv och ler och skrattar för att det är så bra. Tack! Fastnade extra mycket för en sekvens ni tog upp i avsnittet Fast på toaletten om att hitta sitt inre lugn. Jag är 27 år gammal och har precis hittat just det där lugnet och vill mest tacka er för er fina syn på detta och att ni tar upp just det ämnet. Samt hur viktigt det är att just finna lugnet. Man blir stark i sig själv, tålmodig och accepterande. Jag har aldrig mått bättre. Ta hand om er och fortsätt med er grymma podd. Härligt, eller hur? Det är ju precis det här vi säger.
Ja, bra avslutning på den här podden tycker jag.
Vi ses nästa vecka.
Ja, men alltså, herregud, vi löser ju allting. G-punkten, inre lugn. Det är relationspodden 2.0. När vi är som bäst. Fortsätt mejla era frågor till binkats@relationspodden.com. Och det får gärna vara allt möjligt som har med relationer och sex och samliv att göra.
Hej då!
Hej då!
Och till alla er som lyssnar, glöm inte bort Nextory.
Nej, glöm absolut inte bort Nextory. Nu får man ju lyssna gratis jättelänge, så utnyttja det här erbjudandet.
45 dagar till gamla och nya medlemmar på Nextory. Och ni går in på nextory.se/relationspodden. Tack Nextory.
Tack.
Ja?
Hallå? Pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capricciosa och en pepperoni.
Haha, något mer?
En kaffefilter.
Ja, okej, ses samma.
Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.